Vill du ha lura på det?
Nej, för jag tycker det är jätteobehagligt.
Du är duktig ändå.
Ja, du med. Jag har alltid föreställt mig föräldraskapet som ett stup. Som att jag skulle dö någonstans mellan 30 och 35 och att allt roligt som ska göras i livet måste göras innan dess. Men måste det vara så? Eller skulle vi kunna bygga ett samhälle där det går att kombinera föräldraroll och arbetsliv och annat kul man vill göra på ett bättre sätt? Det ska vi prata om idag. Det här är Gräv bort Skåne. Jag heter Ida Ölmedal, jag är kulturchef på Sydsvenskan. Och jag har bjudit in ett par smarta personer för att snacka om det. Här bredvid mig sitter Anna Axfors. Hej.
Hej. Du är... Jag var så ställd att du sa att jag var smart.
Du är författare till boken En dag i öknen och en del andra böcker och även frilansskribent. En omdiskuterad bok. Eller ja.
Det blev den.
Och David Larsson Heidenblad, du är historiker och du skriver också för Kultursidan. Och under jullovet har du läst ett par böcker om föräldraskap och arbete.
Precis, roligt att vara här.
Ja. Och min ständiga poddkollega, nästan ständiga poddkollega, Maria G. Franke.
Mm.
Du jobbar på kulturredaktionen.
Mm. Också smart.
Ja, det sa jag väl.
Du sa en lika, alla är lika smarta. Tänkte jag den tredje då.
Vad säger ni om min bild av föräldraskapet? Stämmer den?
Alltså att det är ett stup? Ja. Som man, det kan man väl säga att det är det som min bok handlar om. Kanske att åka ner för det stupet.
Ja.
Men sen så...
Men kravlar du dig upp igen?
Kravlar mig upp igen. Ja, precis. Det är väl det man får göra. Man måste vara lite aktiv där och ta sig upp igen kanske.
Ja.
Om man nu inte vill vara där nere.
David?
jag någonstans, min sån motsvarighet till det är att jag någonstans som barn tänkte att liksom, nu gäller det att leka, för sen blir man vuxen och måste man arbeta, då får man inte leka längre. Liksom.
Mm.
Men min känsla är väl att man kan liksom göra ganska många saker i livet till ett spel eller en lek. Så att liksom vuxenlivet är inte riktigt lika skrämmande som jag trodde. Föräldraskap, måste jag säga att jag var nog ganska ignorant om vad det faktiskt innebar. Det fattade jag inte innan jag blev det.
Nej. Maria?
Jag tycker att även som icke-förälder så är hela livet fullt med olika stup som man ramlar ner för hela tiden och måste kravla sig upp från.
Sant.
Eller liksom ligga nere och kvida i. Så att det, jag känner igen stupliknelsen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Anna, din bok beskriver ju moderskapet som något ganska mörkt. Och den blev också lite... Den råkade ut för en gnälldebatt i höstas. Kan du...
Ja, alltså jag tycker inte att den är så mörk.
Nej.
Alltså jag menar... Ja, alltså om man läser typ på baksidan av den och ser på framsidan så ser det ju lite mörk ut.
Om man läser i den.
Men alltså jag försökte ändå när jag skrev den ha in lite humor. Eller jag tycker att jag har en humor när jag skriver alltid.
Ja, så är det.
Och då tycker jag liksom att den inte är så mörk. Det finns ljus.
Jag hade nått en punkt, en mänsklighetens punkt som jag inte kände till innan. Och som hade med brutalitet att göra. Allt var förändrat. Jag hade blivit bestulen på mitt liv. Eller jag hade i min naivitet valt att få mitt liv stulet.
Ja, det låter ju väldigt mörkt.
Har du skrivit det?
Ja, men jag känner verkligen så. Har jag skrivit det? Alltså, för det första så tycker det är så plågsamt att höra någon annan, eller ja, höra vad jag har skrivit. Men
den alltså, är väl en rapport där,
jag kände ju så.
Ja. Det är väl en rapport ur den första tidens.
Mm, precis, och jag kände ju så liksom. Mm. Men det är lite konstigt nu för att jag inte känner så nu.
Ja.
Men jag ville ju beskriva hur jag kände. Alltså det var därför jag skrev boken. Alltså för att beskriva ett tillstånd som var då. Ja. Och som jag förstod utifrån kanske det inte är så hemskt. Eller liksom,
ja.
Det är inte som att jag har liksom fått ett hemskt öde liksom, rent
nej,
objektivt.
Nej.
Men jag vill ändå beskriva hur det kändes just då.
Alltså egentligen så beskriver ju boken också en sorts existentiell kris och en liksom sorg. Och en sorg över också att inte få vara sin egen, att inte få skriva, att inte kunna skriva. För det handlar inte bara om att inte få rent tidsmässigt, utan det handlar också om att tankarna inte riktigt fungerar som tidigare. Eller? Mm.
Jo, men den beskriver ju en existentiell kris. För att nu när mina barn är 4 och 2, och jag dessutom har dem varannan vecka, så tycker jag inte att det där är ett problem längre.
Nej,
alltså,
nej.
Det var ju egentligen ett ganska tillfälligt problem, i alla fall för mig. Så att det var ju en... och det är väl det som är... att det är ju inte objektivt någonting jättehemskt. Utan nej, det är ju mer... För en själv kan det bli en existentiell... Mm. Alltså när man man är ju liksom sin egen person hela livet.
Mm.
Och för vissa kanske då de upptäcker på andra sätt att man liksom måste anpassa sig till andra eller någonting. Men för mig blev det i alla fall när jag fick barn då som det blev.
Mm. Mm. Mm.
Ja, men en existentiell kris.
Mm. 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 Alltså en anledning till att jag vill att prata om det här ämnet är att man också kunnat se liksom på kultursidor, i litteraturen, att det liksom funderas rätt mycket kring, skulle man kunna leva på ett annat sätt? Jag tänker att vi har sett en liksom nästan livsstilskonservativ trend de senaste åren med poddar som Della Q.
Att det ska vara så fint att vara självständig, det är fruktansvärt.
Mm.
Jag är inte det överhuvudtaget.
Så,
och det lider jag av.
Jag läste också Anna Björklunds bok Kvinnomanualen som kom förra året. Bara i helgen så skrev ju vi i Sydsvenskan om en influencer som är jättestor på TikTok, som är hemmafru. Och att jag ser ju den trenden, man kan ju se det bara som en konservativ backlash, men jag ser den mer som en, liksom en sorts arbetskritik, men också kanske en så här... Att vi börjat få det så bra att vi börjat fundera kring, skulle man kunna leva på andra sätt? Och då blickar man lätt bakåt om det inte finns någon annan vision om hur man skulle kunna bygga om livet. Liksom. Men hur tänker du, David?
Jag har många tankar.
Ja.
Men detta att bli förälder, som jag erfar, det är ju en tidskris. Liksom. Mm. Tid fungerar inte riktigt likadant i livet för och efter föräldraskap. För man har... I synnerhet kvinnan såklart, men även en man i en parrelation har ju plötsligt liksom någon som är först, som är etta i livet. Och det är inte du. Om man säger att du är 27 eller 28 eller 32, det är ju liksom peakfrihet i livet. Liksom. Ja. Alltså är du 15 så det är ju inte peakfrihet. Då bor du med föräldrar och har andra grejer.
Men vet heller inte vad man ska göra med friheten när man är 15.
Nej, inte på riktigt samma sätt. Liksom. Men... Så det är väldigt, det är liksom ett existentiellt brott. Liksom.
Du har ju läst ett par böcker om hur man kan tänka kring detta, som du också har skrivit intressant om på kultursidan.
Ja, precis.
Skulle du vilja berätta lite om...
Ja, jag kan säga lite grann. Den senaste boken jag läste hette Work, Parent, Thrive. Mm. Skriven av en Ivy League-psykolog som jobbar både kliniskt och forskningsmässigt.
Vad heter hon?
Jael Schoenbrunn.
Mm.
Jag läste den under jullovet då, liksom. Och jullovet då för en småbarnsförälder är ju liksom, det är inte bara att du sitter liksom och käkar pepparkakor och dricker julmust liksom, utan det är ju någonstans liksom, framförallt runt julhelgen, det är ju peak arbete på ett år.
Mm.
Det är ju överlägset mest intensiva perioden liksom. Men annars är det ju nu när man lämnar barnen på förskolan ha 7-8 timmar om dagen som man kan göra vad man vill med.
Mm.
Det är frihet liksom, i mitt liv nu. Liksom. Mm. Det fattade jag ju inte när jag var 30.
Nej. Den här julafton som var nu, när min dotter var 4, det var liksom första julafton som jag upplevde var en jätteintensiv arbetsdag.
Ja. Ja. ja, den här boken, om vi ska komma tillbaka till den, liksom, så ger den väl liksom vissa typer av verktyg för hur kan man göra då? Liksom. För här, och det här, här skiljer sig lite också det amerikanska och det svenska. Så i Sverige finns ju väldigt goda förutsättningar faktiskt för att inte vara, man behöver inte vara idiotrik. Nej. För att kunna ha en förrelation med två karriärer. Faktiskt. Nej. Pågående. Vi har liksom barnomsorg utbyggt, vi har föräldraledighet. Alltså, i ett globalt perspektiv så är liksom de strukturella sakerna en amerikan frågar efter, det finns i Skandinavien. Mm. Liksom, det är at its best här. Liksom. Mm. Det ska man komma ihåg. Mm. Det är hur som helst svårt. Liksom. Ja. För det är, hon uttrycker mycket det här som att man har liksom två väldigt meningsfulla roller som kräver väldigt mycket av dig. Men helt olika saker.
Mm.
Liksom, den ena kräver att du alltid är helt lugn, även om det kräks eller bajsas eller någon som skriker och gnäller, så ska du någonstans vara en vuxen i rummet. Det är vanligare idag att folk lever i dubbelkarriärrelationer. Ja. Om jag jämför med när jag föddes på 80-talet så var det vanligare att en förälder hade en lite mindre krävande karriär eller kanske helt enkelt pausade sin karriär.
Kvinnan hade det.
Nästan alltid kvinnan. Dessutom så var alltså 40-talisternas föräldrageneration där fanns det ännu mer kvinnor som verkligen så att säga supportade. Så många i min generation, när de var små så hade de far- och morföräldrar som passade dem en, två dagar i veckan. Kanske hade de några veckor på semestern. Det är ovanligt, alltså dagens säg 40-50-talister, det är få av dem som känner, om jag tar barnbarnen 2 veckor, åk ni. Eller jag vill gärna hämta barnen här varje tisdag och fredag, så kan du jobba lite längre. Mm. Alltså en del har det absolut så, men över en generation så skiljer sig den, liksom, så att säga, barn, förälder, grandparent-kontraktet. Mm. Det tror jag har förändrats. I vissa relationer är det så här, är det väldigt uttalat att din karriär är viktigast.
Mm.
Och så kan man ju ha det, men i liksom jämlikhetsidealet skulle jag säga att man inte har det så. Mm. Där det är, man vill ha två viktiga, uppfyllande, roliga karriärer. Och därvid handlar det om att balansera.
Liksom. Men ger hon några tips på hur man kan göra för att det ska kännas, att det ska bli bättre?
Ja, men några olika tips. Alltså, om det du sa, Ida, är det här att man ofta känner att man liksom dras från två olika roller. Man vill ha den bästa mamman, man är den bästa på jobbet. Liksom. Och att man känner sig att man hela tiden end up short. Det skulle hon säga är ett mindset som inte är så produktivt. Att hela tiden känna sig misslyckad, that can't be the goal.
Liksom. Nej. Det handlar väl också om att acceptera verkligheten som den är. Liksom. Mm. Det här med att inte ändra på känslorna.
Nej.
Utan, eller inte försöka ändra på det som inte går att ändra på. Liksom.
Precis, och inte ha dåligt samvete för man känner att jag skulle vilja att mina barn var tysta nu så att jag kunde skriva. Den känslan kan man ju då gå runt och ha dåligt samvete för. Och vad hemskt, vilken dålig mamma jag är som tänker så här.
Men just det där, alltså just det där med att villkoren ändå har ändrats över tid. Och att det är ett ganska speciellt läge idag när man i en relation ofta båda två jobbar, båda två vill liksom röra sig framåt i sitt yrkesliv samtidigt som man får barn. Alltså, jag kan tycka att det är konstigt att man inte har mer diskussion om, har vi verkligen det perfekta upplägget på arbetslivet då? Alltså, för jag menar, vi har haft 8 timmars arbetsdag infördes för 100 år sedan. Sen har liksom produktiviteten ökat. Då hade man 6 dagars veckor. Så man har ju minskat arbetstiden per vecka ner till 40 timmars veckan. Men det är 50 år sedan. Och de senaste 50 åren har ju ekonomin också utvecklats. Alltså, det är lite konstigt att man inte tagit ut en del av det arbetstidsförkortning, tycker jag. Särskilt när det uppstått andra rörelser som på olika sätt åstadkommer det ändå. Jag tänker som FIRE-rörelsen som både jag och David är intresserade av, där man liksom försöker skapa sig ett eget pensionskapital genom att jobba mycket och hålla ner sina utgifter under en period för att sen då kunna egentligen gå i pension eller jobba väldigt lite. Det är ett väldigt vanligt argument inom den att man vill tillbringa mer tid med barnen eller att man har svårt att få ihop familjelivet. Liksom. Och jag tänker också på den här quiet quitting-trenden i USA under förra året. Liksom att, som spreds på TikTok, att man pratade om att inte ge mer än nödvändigt på jobbet och så. Att det, liksom, det bubblar ju på massa andra kanter då. Eller det här nya liksom, vurmen för hemmafru-idealet. Det finns ju någonting som är olöst där, menar jag. Alltså att folk får ju inte ihop det.
Nej, frågan är ju hur man värdesätter tid. Mm. Liksom. För tid har ju ett oerhört värde. Det är ju liksom... Mm. Vi har det alla, men hur man ska använda det och sånt, det är ju en kanske en knäckfråga rent existentiellt. Liksom.
Mm. Mm. Jag tänker också att idag har vi så mycket möjligheter och det är det här med att alltså självförverkligande är väldigt värdesatt liksom, i samhället och alla förväntas förverkliga sig själva och liksom bli någonting verkligen. Och det går ju inte ihop riktigt med att eller det är väl det som jag liksom var den här existentiella krisen då i min bok liksom att när man får ett barn då handlar det inte längre om att man ska bli någonting utan då handlar det om att vara och det är väl där där man måste acceptera att saker och ting är som de är så att om man skulle få mer tid det skulle, jag tror att det skulle verkligen behövas och det vore jättebra med liksom kortare arbetsdagar men det finns fortfarande en viss existentiell grej i det.
Ja.
Att liksom, man måste lite grann bli av med det här tänket att man ska göra alltså man ska verklighet eller världen ligger framför en liksom och man kan göra allt. Mm. Alltså om man får barn så måste man acceptera på något sätt att nu har jag fått ett barn.
Mm.
Nu finns det massa saker som jag inte kan göra.
Men jag tänker på det här med just självförverkligandet. Nu när du nämnde David Thorvall. Mm. Hon uppförde sig då lite grann som jag tolkar att det finns en vilja att göra, alltså så här, att fly fältet liksom. Och hon har ju blivit, hon är fortfarande dragen i smutsen. Å det grövsta för det beteendet.
För, det är liksom... Vänta, ska vi bara återge vad det var som... Det är Kerstin Thorvall och det hon gjorde var att lämna sin familj tillfälligt.
Ja, eller det, hon höll ju på med det. Det var ju på något sätt hennes livsprojekt att överge sina barn och sina män och leva liksom... Hon flydde och hon ville liksom hitta kärlek någon annanstans eller bara liksom vara och skriva och är väldigt liksom fortfarande så här. Vissa ser henne som ett rött skynke för att hon då var en så otroligt dålig förälder eller då mamma i det här fallet. Och ja, det var hon ju. Det kanske hon var.
Jag skriver ju om henne i min bok.
Mm.
Men hennes, det jag tänkt på är att pappan till hennes barn var ju, som jag fattade, lite som en mamma då. Eller att han fanns hemma där för
pappan.
Barnen. Ja, jag vet inte om han var hemma, pappa. Men han fanns där i alla fall för barnen, som jag uppfattade.
Han flydde inte till Afrika.
Precis.
Rätt vad det var.
Och då kan jag tänka så här, alltså, om en man har det där beteendet och det finns en mamma hemma som tar hand om barnen.
Mm.
Är han en så himla dålig pappa då liksom? Alltså det handlar ju också lite om man vet att det finns någon annan där.
Mm. Absolut liksom. Och jag menar, det finns ju liksom hur många exempel som helst på sig. Stora konstnärer, företagsledare, framgångsrika människor, män som ju liksom har skaffat många barn och inte liksom gett dem ett lillfinger. Liksom. Det är ju väldigt ovanligt. Liksom.
Mm.
Och papparollen är ju någonstans, den ligger ju skvalpar runt här i hela det vi har pratat om. För den är också under en extrem förändring.
Mm.
Alltså från 80-talet till idag, exempelvis.
Mm.
Det är faktiskt skilda världar. Liksom. Och jag tror att många tycker att vi har fått det bättre. Både kvinnor och män. Alltså så. Men den berättelsen är inte heller liksom, ska vi säga, den är inte heller överberättad. Och överanalyserad skulle jag inte säga.
Vi pratade lite om det på redaktionen häromdagen, att det är så svårt också att förhålla sig till de här duktiga papporna som berättar om att de är hemma till pappaledighet och de liksom, vad var det vi tog upp?
Stryk Lucia-linjen.
Ja, å ena sidan så kan man ju kräkas på det och å andra sidan är det kanske det enda som funkar. Alltså att man behöver ju den här liksom inspirations förebildseffekten som faktiskt, jag menar, kvinnor har ju dränks ju i liksom Instagram och bloggbudskap om det härliga mammalivet och alla tusen saker man kan och ska göra. Jag menar, men det är så svårt. Alltså en anledning till att det är underberättat kanske är bara att det är lite svårt att inte få det till skryt.
Absolut. Att
vara otroligt förnumstigt.
Ja.
Absolut.
Jag blir så provocerad.
Nej, men det man behöver
jag tycker inte det är så provocerande. Jag tycker det är jätteintressant faktiskt det här med att en pappa kan vara, alltså jag ska inte säga den primära vårdnadshavaren, för jag tror att alltså, i min relation till exempel, så, alltså, de har ju, barnen har lika stark anknytning liksom, till både mamman och pappan. Men att där är i min, eller i min liksom, ex, alltså mitt ex då, han är ändå den som kanske stryker Lucia nattlinnerna. Mm. Och att i början, alltså de första åren, så tyckte jag att det var lite, ja, men jag kunde inte acceptera det på något sätt, att jag inte var den personen som gjorde det. Men nu när jag har börjat acceptera att han kanske är den klassiska mamman liksom, i den konstellationen, och jag är den klassiska pappan, och det är bara så det är.
Jag vill bara skjuta in att jag tycker inte det är fel att en man står och stryker Lucia linne. Det är inte det.
Nej. Nej, men det är det ju inte. Men man får olika effekter. Alltså, jag vet ju att när, om jag tar när jag, för 10 år sedan när jag blev pappa liksom, och jag och en annan pappa gick med barnvagn i Stadsparken i Lund, då kunde det komma fram en äldre kvinna och liksom ego-boosta oss. Liksom. Och vad fantastiskt det är att se pappor här med sina barn. Typ, vad härligt att ni är föräldrar, vilket framsteg för samhället. Mm. Det hände inte min fru och hennes vänner. Det hände aldrig henne. Nej. Men som pappa kan du liksom någonstans få omgivningens gillande ganska lätt.
Mm. Så det finns, det är det jag menar. Så. Det är sådär, det är så enkel poäng och liksom, inte att göra det, men att tala om det är en väldigt enkel poäng liksom, och plocka så, för att bli omtyckt och så höjt i skyarna.
Ja, jag kan själv falla in i det. Typ nu när jag sa att mitt ex då stryker Lucia-nattlinjen. Det gör han ju absolut inte. Men han köper Lucia-nattlinjen. Men liksom, i mina ögon blir det då, ja, men han är den jätteduktiga. Liksom.
Just köpa kläder till barn är ju mycket mer ojämställt än byta blöjor. Eller vad ska jag säga.
Ja.
Alltså den här långsiktiga projektledarfunktionen i familjen, den ligger ju nästan alltid på mamman.
Precis.
Men det var ju en artikel i DN. Bara för häromveckan nu, om hur småbarnspappor titt som tätt skaffar sig en hobby i form av att laga väldigt komplicerad mat. Och då kan man liksom sanktionera att stå i köket i timmar och lyssna på poddar och mysa och liksom kanske dricka lite vin och sådär. Mm. Medan mamman då torkar bajset och kräket och beställer nya kläder på internet och sådär.
Så tid på golvet med barn, alltså göra det som faktiskt måste göras, det är ju högre värdesatt än det där andra är ju en typ av, på ett sätt kanske en typ av självförverkligande eller intresseförverkligande, och det är just intressen är väl det som liksom ligger kanske sämst till när man blir, alltså tidskrävande intressen ligger illa till när man blir förälder.
Men du har ju en bok till där. Vad handlar den om?
Ja, men det här är en av mina... Det är faktiskt en liten favoritbok från förra året. Den är av en amerikansk poddare, entreprenör. Jenny Blake, den heter Free Time.
Ja.
Och det är ju en sån, återigen, lösningsbok. Liksom. Men hennes pitch liksom, det är att jobba hälften så mycket, tjäna dubbelt så mycket och göra en meningsfullt bidrag till världen. Skulle du vilja ha det så, typ?
Det låter underbart.
Det låter helt underbart. Det är liksom sån. Alla skriver under
det. Måste finnas, skon måste klämma någonstans. Det måste finnas en hak.
Nej, men hon visar, ska jag säga, ganska övertygande på. Alltså hon har ju då varit, det här går ju inte att göra inom alla yrken. Liksom. Men som entreprenör exempelvis, eller som skribent, frilansskribent, så är det inte så att du får arvode för hur många timmar du lägger på din text. Liksom. Men hennes grej är helt enkelt det att hon menar, för att bli liksom riktigt framgångsrik i yrkeslivet, så måste man ha väldigt mycket discretionary time. Alltså tid som man kan använda som man, för att tänka på, göra långa planer, fundera över vad du ska arbeta med. Mm. Så hon har då liksom inrättat sitt liv att hon har liksom måndag och fredag är blanka och eventuella möten ligger mellan om det är 11 och 2 på tisdag, onsdag och torsdag.
Mm.
Och ni hör ju, alltså många män, det här ger ju väldigt stort utrymme till det man talar om som så att säga, koncentrerat arbete eller deep work. Mm. Liksom. Och det tvingar också då fram prioriteringar. Alltså vad av det du gör är mest värdefullt? Så hon liksom utmanar en att tänka, okej, men om du skulle jobba hälften så mycket och tjäna dubbelt så mycket, vad skulle du behöva förändra då? Ja, det är ganska mycket.
Mm.
Men är det omöjligt? Ja, det beroende på vad du arbetar med så är det inte säkert att det är omöjligt.
Har hon några exempel på folk som har gjort det?
Ja, det har ju många. Alltså hon coachar ju folk och gör det ju själv. Så mycket handlar ju om, det här handlar mycket om liksom, ska jag säga, olika typer av konsulter. Eller sådana som säljer liksom, ska jag säga, workshops om work parent thrive eller free time till olika grejer. Och därvid så kan du ju, sätter du själv ditt pris liksom. Mm. Och en grundläggande, alltså i den här världen då, så är en grundläggande sak mycket att du liksom ska the riches are in the niches. Alltså det vill säga att du ska försöka inte göra 10 olika saker. Ha 2 erbjudanden som tar dig väldigt lite tid att göra, men som, och vill någon ha det, ja, då får de betala premium för det. För det här är väldigt bra. Mm. Men du håller inte på att anpassa det du gör till vem som helst. Mm. Och man kan tänka som en skribent exempelvis. Som skribent kan du ju så att om någon frågar dig, ja, men vill du läsa den här boken och skriva om den? Och så får du det här för det. Ja, det är ju, och så gör du det på liksom, som någon annan kastar till dig. Och då kan du få skriva om lite allt möjligt. Mm. Eller så kanske du läser böcker själv. Och så bara, men här är intressant, den pitchar jag för någon. Mm. Det är ju liksom väldigt olika typer av arbetsinsatser. Det ena kan du då helt liksom, vad heter det? Då gör du, kapitaliserar du på någonting du ändå gör.
Mm. Det där är ju jätte... Så. Alltså det där tänker jag mycket på i mitt frilansliv. Liksom att om jag får en förfrågan, kan du skriva om den här boken? Då vet jag att det kommer ta mycket mer tid och energi än om jag bara skriver om någon bok som jag redan är intresserad av. Ja. Liksom.
Och kanske på ett fält där du kan mycket. Men säg som jag som forskare, jag har forskat i 7-8 år om miljöfrågornas genombrott. Liksom. Mm. Jag kan skriva ganska snabbt om det, om jag vill. Mm. Men ska jag skriva om, säga, 1600-talets lärarkultur i Uppsala? Ja, men det kan jag ju göra. Alltså jag kan ju göra det. Lägger jag en vecka på att läsa en bok så kan jag skriva en intelligent text om det. Men jag kan inte kapitalisera på det. Nej. Alltså om vi pratar liksom en företagsekonomi.
Det är inte lika skalbart.
Det är inte lika skalbart. det är inte så mycket bang for the buck. Liksom. Och hennes grej är ju mer det här att, liksom, att genom att då fokusera på vissa saker och erbjudanden så skapar du också, då tjänar du pengar på, du tjänar alla pengar du behöver måndag, tisdag. Och sen kan du göra, kanske ta en dag ledigt på onsdag och sen så kan du fundera på hur du ska tjäna dina pengar om 5 eller 10 år på torsdag och fredag.
Kommer du gå hem och börja jobba så här, Anna?
Ja, jag kan vi sluta så jag kan gå hem och jobba.
Du kan bara ta boken.
Ja. Men hennes podd är väldigt bra också, faktiskt.
Den
heter typ Free Time Cafe. Alltså, man får ju inte vara helt allergisk mot amerikansk framgång.
Nej,
liksom.
Jag tänkte men jag säga det.
Jag tänkte precis, vilken tur att vi inte har någon här som är så här, men sjuksköterskorna
ja,
då?
Men, jag
satt just och tänkte.
Det här funkar ju i en del av ekonomin. Mm. Jag tror att man ändå ska ha ögonen på det, därför att visst är det ändå så, David, om man tittar liksom de senaste åren, det har varit väldigt mycket av en sån här rörelse, om man tänker inom techföretag. Mm. Men bara förra veckan så var det ju en artikel i Dagens Nyheter om unga välbetalda techanställda som ville jobba mycket mindre för att typ kunna gå ut i skogen och promenera och för att kunna tillbringa tid med sin familj. Mm. Alltså att, och jag tänker även på den här boken Deep Work som av Cal Newport som liksom har sålt väldigt mycket, den finns på svenska också. Den handlar ju också på ett sätt om att minska den tid man lägger på arbete, och när man väl jobbar så ska man liksom jobba koncentrerat, därför att teorin är att det är så här, det är den tiden som är mest värdefull.
Ja.
Det är så du liksom, ja, det är så du tjänar mest pengar helt enkelt. Och du kan inte göra det hur många timmar som helst om dagen, ingår ju verkligen i den teorin. Mm. Så jag tror liksom, ja, det är en liten del av arbetsmarknaden där man kan jobba så, men det är en ganska dominerande liksom, del av samhället.
Mm.
Och jag tror att, eller jag tänker att i andra delar av samhället, jag menar så här, jag är en lastbilschaufför, kör olika långt på 6-8 timmar. Men i andra delar av samhället, i de delarna av samhället så är det ju mer en fråga om, alltså det är ju en frihetsfråga att korta arbetstiden. Det är ju en politisk frihetsfråga, och i de delarna av arbetsmarknaden pågår ju också en automatisering som gör att man kanske borde korta arbetstiden av den. Så att antingen så kommer det där ske, och man kan också lägga till att det här tillbringar mycket tid med sina barn är ju också en jämlikhetsfråga. Att om nu den övre medelklassen har börjat prioritera det, det är ju liksom, tid är ju någon sorts vara då som man köper. Då, om man nu har börjat prioritera det där, då kommer de barnen också få helt andra förutsättningar. Så att jag tänker att man ska ha ögonen på att det sker där om man är intresserad av jämlikhet också.
Absolut, absolut. Och man ska också fundera över de här andra värdena. Jag menar, som inom sjukvården så har det ju gjorts försök. Mm. Göteborg hade för några år sedan det här med liksom när man testar att gå ner i tid och se vad det får för konsekvenser. Liksom. Och det som man verkligen kan vinna där, det skulle ju vara att du minskar turnovern. Alltså det är inte så lätt att få akutsköterskor till Lund exempelvis. Nej. För där är de är i en dålig spiral där. Det kostar jättemycket pengar att behöva tvångshyra in och tvångsinkalla folk. Att skapa ett arbete där folk så att säga vill arbeta sina 6 timmar lojal.
Man blir mer attraktiv arbetsgivare.
Ja, mer attraktiv arbetsgivare. Och, liksom, och det tror jag är viktigt. Om man tar Cal Newport och de här. Så att när de pratar om produktivitet. Då pratar de ju om produktivitet över liksom 5-10 års sikt. Yeah. Det är det intressanta. Det handlar om att hitta. Alltså det spelar ingen roll hur snabbt du springer den här veckan. Om du skadar dig så att du sen ligger på sjukhuset i ett halvår.
Nej.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad hände? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det finns ju arbetsplatser där man inte sett någon produktivitetsminskning av att korta. Och till och med de där den har ökat lite. Men sen tror jag, i och för sig, jag såg att Andreas Berg som är nationalekonom och som också skriver hos oss, för det var nog i och för sig ett par år sedan han gjorde en sån kurva över länder med deras, hur mycket man lägger ner i tid, i arbetstid, och hur mycket man liksom producerar. Och det är klart att det finns ett samband att USA liksom producerar jättemycket. Men det fanns också ett samband åt andra hållet, att om man har en hög produktivitet per timme, de länderna som har det tenderar att ha kortare arbetstider. Så att det verkar som att människor vill ta ut, liksom, höjer man produktiviteten så vill man ta ut det i kortare arbetstid. Det var hans tolkning. Så hans tolkning var så här, ja, men det är en vara som man köper och vi verkar vilja, tiden vara som man köper och vi verkar vilja köpa den.
Och som kanske varierar över livet. Jag menar, tid mellan sig att ha små barn är mellan 30 och 40. Då är ju tid en riktig hårdvaluta. Pengar kanske inte är det. Det är inte pengar som hindrar dig i livet. Medan är du 22 så hindrar ofta pengar dig från att göra vissa saker.
Gud vad man ville jobba när man var 22.
Ja, men det är liksom olika. Så där kan man också tänka sig en skiktad, alltså över ett liv så kan det se olika ut.
Nu sitter jag och tänker på, jag har ju alltid varit någon, om jag ska låsa in mig i ett fack så är jag så barnfri workaholic.
Det är därför,
från
det
att jag var 18. Jag är fortfarande barnfri men kanske inte lika mycket workaholic. men lite grann. Och i det här jobbet som vi har då, sitta på en tidningsredaktion och greja och hålla på. Det är en sak med det jobbet är ju att det aldrig tar slut.
Nej.
Man kan aldrig liksom gå hem och vara färdig med någonting. Och det tänker jag på lite just när det gäller så här, minska arbetstid. Alltså jag är helt, det låter ju så himla rimligt att ha 6 timmars arbetsdag. Tycker även jag, för jag skulle gärna vilja göra andra, det hade ju varit underbart att kunna göra andra saker som man inte hinner nu. Men när jag jobbade på Nöjesguiden, det var det jag skulle komma fram till egentligen för länge sedan, då var det också ett heltidsjobb. Men då var själva, alltså, och då, ett heltidsjobb med en lön, men då var det så här att du har det här i lön, då ska du göra, du ska redaktör de här sidorna, du ska ha kontakt med de här fotograferna, du ska gå iväg med posten, du ska göra detta. Alltså det var liksom, du ska redaktör skivorna. Det var olika liksom slottar så. Som man tänkte, det här ska göras. Och sen var det egentligen ingen som la sig i när man gjorde det. Eller hur lång tid det tog. Utan Det var liksom, det skulle ingå i den tjänsten och då fick man den här högen med pengar.
Mm.
Sen så var det ju ändå så där att vi satt ju ändå och jobbade fan med dygnet runt.
Mm.
men på pappret så var det ju ändå så här väldigt konstruerat och fritt. Och det var väldigt skönt, för att det blev så tydligt vad det var som förväntades och när arbetet så att säga var, eller när det i alla fall kunde vara färdigt.
Jag tror att där kan det i och för sig finnas en konflikt mellan frihet och jämställdhet. Därför att i arbeten där det är fritt att liksom jobba vilka tider som helst, där drar man ofta in som mest pengar när man jobbar på de obekväma, alltså man drar in mest pengar till företaget när man jobbar på de obekväma arbetstiderna. Alltså till exempel säg att du är konsult och du jobbar med krishantering.
Mm.
Förlåt att vi tar sådana medelklassyrken. Men de som ringer in dig klockan 9 en söndagkväll är beredda att betala mer än de som ringer klockan 8 på måndag.
Mm.
Så att den som är beredd att rycka ut en söndagkväll kommer få mer betalt. Den kommer dra in mer pengar, den kommer få mer betalt. Och det kommer vara männen. Och om man liksom bestämmer sig för på ett sånt företag att nej, men vi står bara till tjänst normala arbetstider, så skulle man öka jämställdheten men minska friheten för de anställda.
Om vi tar Cal Newport, han pratar mycket om sån här lifestyle-centric career planning. Alltså du ska först ha en, det betyder att du ska ha en idé om vilken typ av liv du vill leva. Mm. Och sen får du hitta en karriär som anpassar sig efter det. Liksom.
Lifestyle-centric career planning.
Ja,
och det är det som gör att kvinnor väldigt tidigt i karriären bestämmer sig för yrken där det går att gå ner i tid. Och där de också får lägre betalt.
Ja,
tyvärr
är det säkert så.
Statistiskt sett inte alla kvinnor.
Nej, men en del män ångrar sig när de är 35 och barn också.
Verkligen.
För då är de plötsligt, jag menar, säg att du är läkare, men du har ett annat yrke. Det är förbaskad skillnad på att vara allmänläkare och ha liksom kontorstider än att vara akutläkare eller kirurg eller vad det är.
Mm.
Och du kanske valde din specialisering innan du fattade riktigt vad det innebar.
Ja.
Liksom. Så där tycker jag också är en viktig grej att liksom ha en typ av diskussion kring vilka typer av, och jag tycker liksom det här du beskrev innan om liksom Maria, om förtroendearbetstid, det är för mig, jag menar, jag har levt förtroendearbetstid, det är så jag alltid arbetat, det vill säga det enda folk bryr sig om är om jag levererar. Inte hur många simmar jag sitter av.
Nej.
Jag menar, så var det när jag sålde bussbiljetter när jag var 20 och det var öken liksom. Det insåg jag, sådär vill jag inte ha det.
Nej.
Men om jag ger värde, då kommer jag få frihet liksom. Och är man proaktiv i det, så finns, skulle jag säga, otroliga möjligheter i det. Men du måste ju bli lite mer någon slags liksom entreprenör, intraprenörtänkare. Typ.
Jag håller med. Alltså när jag fick barn, men framförallt när jag separerade för ett år sedan, så jag var tvungen att bli mycket smartare med min tid. Så att det här som du pratar om, det kan ju låta lite cyniskt kanske, lite sådär entreprenörsaktigt och kapitalistiskt och så, att man ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Men det handlar ju också om, alltså det är ju väldigt svårt att vara frilansskribent idag. Liksom. Alltså jag har ju varit lite vid ett vägskäl liksom, om jag ska vara det eller inte. För att, alltså om jag ska vara det, så måste jag bli mycket, mycket smartare och tänka mycket mer så här. Annars så kan man liksom inte betala hyran.
Nej.
Så att,
och det är också kanske så du på sikt ger störst värde till världen. Alltså, vill säga, om man tänker i en marknadsekonomi, så är det värde, ska du göra det som är lätt för dig men svårt för andra. Liksom. För då kan du... det finns ingen anledning att försöka vara... Alltså, där är ju skolan på ett sätt lite knäpp, att man ska vara bra på massa olika saker. Det är inte det som sen värdesätts
men
på en marknad.
Men det kanske är ett gott liksom. Liv att vara lite bra på lite olika saker.
Ja. Ja, du kan,
du tittade på mig.
Eller? Jag försöker bara... den här marknadsliberala. Alltså, jag försöker bara ge ett annat perspektiv.
Men jag är så himla... Jag är otroligt fascinerad av de här resonemangen. Och det tror jag att, och det beror på att jag aldrig själv har tänkt så där.
Nej. Men du har annars sedan verkat lycklig alltid.
Ja, men man kanske blir liksom lite lyckligare om man är lite dummare. alltså dummare på det sättet att man inte liksom hela tiden formulerar för sig själv vad det man håller på med. Jag freestylar lite nu, men alltså jag har liksom aldrig tänkt, jag bara liksom så här, Oops, oj, nu börjar jag jobba som det här och så har jag fortsatt jobba som det hela tiden efter skolan. Och jag har liksom aldrig, jag planerade aldrig någonting, jag har liksom inte så här verbaliserat för mig själv vad jag ska, vad ska jag uträtta för nytta i världen och i mitt eget liv och hur ska jag få ihop det med så här ditten och datten, utan det har liksom, allting har bara blivit som det har blivit och jag har liksom så här följt efter det lite.
Du kanske har det här ACT lite naturligt i dig.
I mina gener.
Nej, men liksom i din personlighet. Att liksom, nu fick jag anställning på Sydsvenskan. Och så är du där i
26 år.
Ja, kanske det. Och då blir man lyckligare, tror jag.
Och sen tvingar, alltså olika typer av karriärer tvingar. Jag menar, jag höll inte på att planera när jag var 22 eller 25 och läste historia. Det var liksom, då hade jag ju inte läst historia.
Nej.
Det gjorde jag ju för att det var roligt och intressant. Liksom. Och sen kunde man bli doktorand. Ja, det var ju roligt, då gjorde jag det. Och sen så vid någon tillfälle så kraschade ju det hela ihop. För insåg man att okej, du kan inte, eller i alla fall i den världen jag är i, så för mig i alla fall så gick det till slut, slog in i väggen liksom för att oj då, nu får jag väldigt, ja men här jobbar jag jättehårt och gör ett bra jobb, men det blir ingen belöning för det.
Mm.
Är det. Och då kan man ju säga, ja, världen är dum i huvudet, så här ska det inte vara, allt är skit. Eller så kan man fundera, ja, okej, men hur fungerar det här då? Kan jag agera lite annorlunda? Om jag tar två steg tillbaka och funderar på, ja men, hur gör de som det går bättre för då? Varför går det bra för dem? Och liksom helt enkelt analysera sitt arbetsliv på samma sätt som du skulle analysera ett forskningsproblem eller något den stilen. Och för när jag väl började göra det så var det ju ett kaninhål. Jag älskar kaninhål. Det är det som är grejen. Det är det. Liksom, delar av livet går ut på att hitta nya kaninhål och ha tid och rota runt i dem. Liksom. Men, och det har jag i alla fall. Min erfarenhet är att man har större möjlighet att göra det om man tänker efter lite grann. Och inte bara
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Inger.
Det var Davids tips från coachen. Har du något tips från coachen?
Jo, men på tal om det här med att pappor som stryker nattlinnen och går på barnvagnspromenader och får beröm och sådär. Det får man ju verkligen inte som mamma. Och det kan slå mig ibland att jag nästan aldrig har fått beröm. Alltså inte från någon liksom. Mitt tips är väl att ge sig själv det. Det låter lite larvigt, men jag har kommit på att det är väldigt bra. Till exempel när jag går härifrån sen så kommer jag tänka så här, gud vad duktig jag var.
Det var jättebra.
Ja, men det är så lätt att tänka att man bara har gjort en insats som är så här, ja men det är klart jag måste göra det, liksom. Allting går på rullande band. Liksom. Och likadant med barnen då, att man hämtar dem från förskolan kanske och tänker, ja men det här ingår ju i mitt liv. Och sådär. Men att då stanna upp och bara, vad duktig jag var. Det är så himla jobbigt att hämta sina barn. Det kan vara väldigt, alltså, sådär, att de vill inte klä på sig, det ska vara overaller och så. Och att faktiskt, man är otroligt duktig som hämtar sina barn.
Ja. Kan jag få komplettera det tipset?
Mm.
För att det är väldigt, det där tipset är ju som ett, det är som ett litet rör i liksom, alltså isolerat från omvärlden på något sätt. Skulle man inte också kunna säga till en annan mamma som har tvingat på barn overaller, vad duktigt du var? Så sprider man liksom själva det här.
Ja, jag har faktiskt en mammakompis. Vi brukar berömma varandra.
Det är bra.
Sådär. Och det måste vara över små saker eller saker som man ser som små saker. Det får inte vara så här att man har gjort något helt exceptionellt bra. Nej. Och då ska man få beröm.
Nej, det är ett jättebra tips.
Ja, det är det. Jag måste bara får jag flika in, för jag hade faktiskt en, det, jag har fått någon gång, eller vi som familj fick vi någon gång en främmande kvinna som bara, ja, ni verkar ha så mycket tålamod eller någonting. Det är liksom ett barn, vet, som ligger på marken och skriker och sånt. Som, ja, men jag bor här nära, jag ser det ibland. Jag tycker ni verkar ha så fint tålamod med era barn. Och det blir man ju, men det levde vi ju på, jag och min fru, en vecka liksom, den grejen. Och det kostar ju den här kvinnan väldigt lite att ge det berömmet, men också att se sin omgivning och det. Ja. Och att kanske också det här att inte glömma bort. Alltså jag hoppas i alla fall att när jag liksom är på väg att glida ur småbarnsåren, att man inte glömmer bort att det här är faktiskt väldigt speciellt. Liksom. Och, det är en speciell tid, och man var generös mot de som är i den, snarare än att säga att, ja, men klappa på huvudet och säga att det går snart över. Liksom.
Ja, verkligen. Vad duktiga ni var.
Ja, tack så mycket.
Tack, ska vi sluta. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Grävbart Skåne. Tack ni som kom hit och snackade med oss. Den här podden är producerad av Sally Wahlstedt. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. David Hellander har klippt. Ni hör oss varannan vecka, och de andra veckorna här i Malmö Darlings, vår systerpodd. Följ oss jättegärna där poddar finns. Hej då, vi hörs.
Vad duktig du var, Ida, som gör in oss.
Tack. Ja.